Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
...369 minuter lång var tidernas längsta dubbelmatch i Wimbledon, alltså över 6 timmar. Och det var svenskt i den finalen i form av Simon Aspelin som dock fick finna sig att stå på den förlorande sidan.
Från tennis till ishockey och 369 matcher i elitserien gjorde Ove Törnberg. Här snackar vi stark HV71-historik. Ove som var med i HVs allra första guldlag. Och ja, sen blev ju också hans son svensk mästare för klubben, Martin Törnberg.
369 NHL-matcher vann den finske målvakten Pekka Rinne, den segerrikaste finska målvakten i världens främsta hockeyliga. Om knappt 2 år kan vi i vårt avsnittsintro berätta om den svenska ettan.
Mm, och då får vi gissa att det handlar om New York Rangers, eller hur Lasse? Ja.
När vi kommer dit.
NHL och 369 var det. Så många matcher tog det kom upp i 500 producerade poäng för två kanadensiska superstjärnor verkligen. Sid the Kid Crosby och Connor McDavid. Och snabbast till det poängantalet genom alla tider. Det är förstås den eviga rekordmannen Wayne Gretzky.
Ja, där kom det. Jag visste det. Veckans Wayne.
Ny leverans varje torsdag.
Ja, och när Gretzky för första gången blev Stanley Cup-mästare där på 80-talet så tog hans Edmonton Oilers över från New York Islanders som NHLs bästa lag. Islanders som då tagit 4 raka titlar och i samtliga dessa var ju backen Stefan Persson med, ni minns väl det? Ingen svensk har fler Stanley Cup-ringar än Persson som gjorde totalt... Hur många poäng tror ni i NHL? Just det! 369.
Fotboll och 369 matcher för Arsenal gjorde Aaron Ramsey och nu i november-december 2022 så ska han ju spela VM för Wales som kvalificerat sig till ett VM för första gången på över 60 år.
369 matcher för Liverpool, det gjorde Robbie Fowler. Han är klubbens främste målskytt i Premier League sedan ligan startade i början av 90-talet.
Det 369:e hattricket i spanska La Liga gjordes av en AIK-legendar, Henry Garvis Karlsson, när hans Atletico Madrid besegrade FC Barcelona i slutet av 40-talet.
369 som i 369 kommer ju först i treans tabell i matematikens värld. Först i treans tabeller i svensk fotboll just nu. När vi spelar in det här hittar vi klubbarna Notviken, det är norr ifrån va? Frösö, IK Franke, FC Arlanda, Nacka, FBK Karlstad, Nässjö FF, IFK Skövde, IK Zenit, VMAIK, Laholm och IFK Trelleborg. Jag kunde det inte utan till utan jag läste det istället innantill.
Nu ska vi se, treans tabell, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 45, 48, 51.
Tack Tommy, du verkar kunna
54,
den där.
57. Ja, jag ska upp till 369, jag fortsätter.
Det är, 84, är ju avsnitt 369 av Sporthuset med Lasse Granqvist. Tommy Åström, han håller på att räkna där. Ja. Och strax kommer Jens Fjällström! Ja, skönt. Fortsätt du räkna där om du vill. Jag tror att vi faktiskt... Ja, ja visst, men du, jag vill kolla om du kan resten. Ja, nu ropar vi upp redan utlovade Jens nämligen. Och då säger vi hello London!
London calling! London calling!
Ja, det finns en Eurovision-känsla här nu.
Ja, det blir det faktiskt. Man kan vara i London av många skäl i och för sig. Bland annat på His Majesty's Theatre heter det väl numera på Haymarket för övrigt. Det var ju Her Majesty's tidigare där Fantomen spelas. Men du är ju i London av helt andra skäl. Berätta.
Jag befinner mig i en, ett, kallas det förort eller något i den stilen i alla fall, som heter Kingston och är i London där jag är tillsammans med Australiens damlandslag, The Matildas, som de kallas för att spela två landskamper här, en mot Sydafrika som spelas här i London och så sedan så åker vi till Danmark och spelar landskamp mot Danmark senare i veckan. Så det är kul att ha en fot i verkligheten, om man uttrycker det så.
Och vad är det du ska göra tillsammans med och hjälpa till med och ha som uppdrag i samband med jobbet med The Matildas?
Att jag är assisterande tränare, de kallar det till och med för first assistant coach, tillsammans med då Tony Gustafsson som är huvudtränare här. Så att han har lockat med mig på det här uppdraget, och i och med att det är ett hemma-VM nästa sommar 2023, skulle det gå bra så rätt vad det är, så finns det ju ett OS i Paris året därefter. Så, vi får se hur länge vi... och hur det går och men jättekul är det i varje fall. Ja.
Nytt för nu då, det är ju att du ska vara med här över hemma-VM.
Ja.
Man måste ju ändå säga att det är en stor skillnad mellan herrarnas världsmästerskap som spelas i Qatar. Och där spelas ju matcherna, Qatar är ju stort som Skåne ytmässigt, och matcherna spelas ju i Doha med en radie som är ytterst liten då såklart, allting samlat, och så kommer damerna året efter Australien, Nya Zeeland, det är liksom inte nästgårds heller, utan, men oerhört attraktivt ställe att vara på, tror jag i alla fall. Har du varit i Australien någon gång ens?
Jag har varit där tre gånger och tycker faktiskt att det är ett jättehäftigt land, och jag vet inte, det känns som att svenskar generellt sett trivs bra i Australien och med australiensare. Jag vet inte om vi har någon liknande jargong och sätt att vara på.
Vi pratar ju ofta om hur damfotbollen växer på ett underbart sätt runt om i världen, men vilken del i spelet skulle du säga att damfotbollen har mest kvar att utveckla?
Ja, man skulle kunna säga att det är både en styrka och en svaghet som finns, tror jag, inbyggd i damfotbollen, och det är viljan att vilja ta sig an en spelidé och att gärna ha så många givna svar som möjligt. Och det är ju väldigt härligt att jobba med sådana, för att det är ju spelare som absorberar och bara suger åt sig av instruktioner och direktiv. Och då kan man säga att på baksidan av det finns ju det egna beslutsfattandet. Att ibland så dyker upp situationer som vi inte har pratat om. Eller som det inte finns ett tydligt svar på. Där lösningen måste komma från spelarna själva. Att ha ett kritiskt tänkande till det som de spelarna föds med, och att kunna fatta mycket egna beslut där ute, där och då när det sker.
Sen är det ju, du är ju Jens second to none, som de ju säger, där du befinner dig nu i England. Det vill säga, du är ju first assistant coach, förstod jag. Men alltså grejen är ju att den kompetensen som ni jobbar med Australien, med det du ska göra, individuell spelarutveckling av de här delarna, det kommer ju, det görs ju på landslagsnivå här, snackar vi om just nu. Mm. Det är ju den yttersta, yttersta eliten, men vi ska också veta satsningen som görs i ett bredare perspektiv när det gäller damfotbollen överhuvudtaget. Du pratar ju om klubbarna där med Arsenal och Manchester City och så vidare, som finns i England som är regerande Europamästare. Men jag menar, du har Lyon i Frankrike som säkerligen fortsätter. Wolfsburg, Bayern München i Tyskland. Du har Barcelona och Real Madrid. Alltså de stora klubbarna. Och då betyder det också att då kommer de ju börja investera pengar och det kommer börja hända saker. Inte bara det att spelarna får bättre villkor och det blir färre profiler i allsvenskan, i damallsvenskan här hemma. Utan också att man kommer investera i både bredd och spets i kompetens i sin ledarstab. Och det kommer betyda mycket för utvecklingen i vardagen för damfotbollen.
Ja, oerhört. Och inte minst att England var det land som vann EM:et i somras, vilket ju säkert var en av anledningarna till att Arsenal, när de mötte Tottenham i derbyt här i engelska damligan, hade 48 000 åskådare, något i den stilen, i en praktfull hemmaseger 4-0. Så det driver ju intresset, och jag har varit och besökt de här klubbarna, Arsenal, Chelsea, Manchester City, rätt så nyligen, och alla tre befinner sig ganska prick på samma ställe. De håller till nu i ganska så enkla barackliknande hus och så, men där borta pekar man på huset som de håller på att bygga. och så var det Arsenal också. Okej, vi håller till här, men det där håller på att byggas. Där ska vi flytta in om ett halvår. Så det är verkligen nu man investerar i både organisation och i faciliteter. Ute på planerna och sådär så är det på samma nivå som herrarna. Men jag har några klubbar. Ja, från och med nästa säsong ska vi flytta in på herrarnas träningsanläggning. Så att, och då finns ju enorma resurser för de där.
Det ska bli kolossalt spännande att följa med och få lite insikter från dig, Jens, längs den här resan som är framåt VM 23. Det är ju magiskt givetvis, men även OS 24. Sporthuset avsnitt 369 upphöjt till 3+3+3+3+3 och allt på det där. Vi kommer tillbaka,
det gör vi gärna.
Nu ska det tävlas i samarbete med vår sponsor Hantverksdata, företaget som genom smarta webbaserade affärssystem och appar gör administrationen så mycket enklare för alla hantverksbranscher. Tillsammans med Hantverksdata startar vi en tävling nu som kopplar till Allsvenskan i fotboll. Och ni som gillar allsvensk fotboll har nu möjlighet att vinna biljetter till utvalda matcher här i slutet av årets säsong. Alltså nu under den sista skälvande slutdelen under oktober och november här. Och det ni ska göra är att lyfta fram ert främsta allsvenska minne, alltså upplevelse. Om en stund ska jag berätta mer hur det här ska gå till. Men alltså främsta allsvenska minne, upplevelse, och då vill jag förstås börja med er, Lasse och Jens. Era främsta allsvenska minnen.
Och jag gjorde min allsvenska debut 1988 på Stockholms stadion, anrika, byggd 1912. Och jag ska nog ärligt erkänna att jag hade nog banne mig inte sett fler än 2-3 allsvenska matcher själv i mitt liv innan jag gick in och spelade min första själv. Jag kommer väl delvis ihåg matchen för att vi vinner den och att det går bra. Vi vinner den med 4-2. Jag kommer ihåg den för ett mål. Jag tror det är Glenn Myrtil som gör det här målet. Nickar och så studsar bollen just framför, jag tror det är Frölunda vi möter, Västra Frölunda. Vi möter den där premiären. Och det är ju ganska mycket sand som är utlassat på den här planen som var långt ifrån så fina som fotbollsplanerna ser ut nu när man går ut och tittar på dem. Så att den dör rent studsmässigt framför näsan på målvakten och rullar med retfull hastighet in mellan benen och över mållinjen. Så det är klart det blev. Men just de här förväntningarna man går till en första match där man inte vet vad man har och riktigt förvänta sig. Det är fjärilarna i magen, promenerar dit och man kommer det hålla, kommer det inte hålla, hur kommer det vara? Och de känslorna går ju aldrig att uppleva igen. Och därför måste jag nog säga att det här är mitt allra bästa allsvenska minne.
Häftigt. Jag backar till, det är ju i allsvenskans historia över alla de här över 100 åren som serien har funnits och byggt upp den oerhörda nivån och kulturella status den har, om inte annat. 1 november 2009 när serie 1 och serie 2 möttes i den sista omgången på första året dessutom då med den nya gamla Ullevi i Göteborg, IFK Göteborg, AIK. 1-0 IFK Göteborg i paus och då var Blåvitt mästare. Men det räckte med kryss för AIK som sen också kom att vinna matchen med 2-1. Det var ju du, Tommy, som kommenterade den tillsammans med Pelle Blom och vi var väl i studion där, va, Jens?
Det var vi. Ja, det kommer man också ihåg som ett oerhört speciellt minne.
Ja, men visst, vi var ju där i tjänst. Men alltså då, det är så otroligt. Och efter det, för grejen var ju också då att det var ju en enorm uppmärksamhet kring den där matchen givetvis. Och även de här supporterskarorna och annat, och det var polisavspärrningar och grejer. Och Göteborg var ju som en belägrad stad. Faktiskt så har Svenska fotbollförbundet efter det i matchläggningen sagt att man ska inte ha den här typen av uppgörelse i den sista omgången där två storstadslag kan mötas. Så att jag är ganska övertygad om ni tittar i spelschemat nu så är det nog inte så. Alltså de potentiella klubbarna som kan vinna SM SM-guld ska inte mötas inbördes i den sista omgången. Det finns säkert något undantag. Men i alla fall inte två storstäder som möts då. Någon från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Så det blev ändrat efter det. Sen måste jag bara kasta in lite hastigt också. Jag vet att jag fick bara ta en och nu kommer du Tommy säga du ska inte ta den andra, men jag gör det då. 15...
Ja, det här gäller inte er lyssnare. Ni ska bara välja en.
Ja, ja precis. Men jag måste ändå bara säga det Allsvenskan för mig också är de här stora när elljusen slås på den där det blir den här krispiga luften på något sätt, va?
Och så som det är nu, ja.
Och så 15 september 2010 var det väl, va? Malmö FF mot Helsingborg. Alltså då var ju SM-guld delades ju inte ut. Det handlade ju om skånska mästerskapen var det ju fotboll flera gånger. HIF var ju bra på den tiden. Malmö är det fortfarande. Och Malmö FF spelar hemma vinner med 2-0 och en kille som inte gjort någon A-lagsmatch, junioren Dardan Recepi, gör 1-0 tidigt i matchen. Ett enormt minne för mig den där matchen, alltså, för att det var på något sätt, och där avgjordes ju serien. Sen så var det massa matcher sen och men Malmö vann ju på att de vann den matchen, och det är för mig också någonting alldeles speciellt med Allsvenskan. Du gäller att du plockar ut den där matchen som avgör allt. Och på den tiden fanns det topplag i Allsvenskan som kunde vinna. Nu senaste omgången vi hade här var det väl en 4-5 av de lagen som låg placering 1-4 eller 1-5 inför omgången. De lyckades ju undvika att vinna allihop. Vad du då, Tommy?
Ja.
Ja, då väljer jag, nu när jag hört det, en tredje kategori. Vi har Jens på planen, Lasse, jobbet. Men då tar vi jag som liten. Vad tror du om det? Mm. Alltså och följa matcher. För jag, till skillnad från dig igen, så såg jag ju väldigt mycket matcher när jag var liten. Och bland de första var, alltså runt 1982 där. Det var ju då jag kom igång som 8-åring. Och då är det ju de här SM-finalerna alltså. Mellan IFK Göteborg och Hammarby. Som för evigt har mejslat sig fast. Och jag var inte på plats. Men trots att det var bara via tvn så är det alltså en enorm upplevelse. Och du vet, många bombarderar ju oss med vilket lag håller ni på? Vilka håller du på idag då? Och jag försöker ofta förklara det att det är så många... jag känner tjusningen med så många klubbar och lag så att det där är en helt ovidkommande aspekt för mig i jobbet. Och det var det faktiskt redan då på många sätt. För att... IFK Göteborg blev jag helt uppslukad av efter UEFA Cup-guldet 82. Mm. Dan Corneliusson, Stig Fredriksson, Tommy Holmgren, Tord Holmgren, Glenn Hussein, Conny Karlsson, Torbjörn Nilsson, Glenn Schille, Glenn Strömberg, Ruben Svensson, Thomas Wernersson.
Nu är du inne på treans multiplikationstabell igen här, hör jag. Nu är du snart utmattad igen.
Men också Hammarbys samba.
Hägersten Hot Heaven.
Och första gången det kändes som att det var...
Ja visst.
Läktarkultur föddes.
Nej, och var det så här att på Ullevi den här sambaorkestern, 400-500 hammarbyiter, tog över stämningsstriden mot Göteborgskamraterna, så är det naturligtvis en markantare här på Söderstadion. Ni ser själva till vänster, Hammarby-sektionen. Och en bit därifrån, i ena hörnet, står ett antal förskrämda blåvita supportrar och försöker att ta upp kampen med Hammarby-fansen. Och det är naturligtvis en omöjlighet i sig.
Det är starka minnen, det är också faktiskt.
Ja, men för det hade vi vår supportersång, det första avsnittet 285, när vi pratade om hur det byggdes upp sångkulturen i Sverige. Då handlade det faktiskt mycket om Hammarby. Och när de kom upp i de här matcherna då, det var ju omtumlande hur de sjöng på det där sättet. Och laget var ju också häftigt. Vilka minns vi från Hammarbys lag?
Peter Gerhardsson.
Han gjorde ju med ja, mål det. Också i de där dubbelmötena som var i...
Uffe Eriksson.
Ja. Ja, var Matte Werner med då, eller var det några år tidigare med honom kanske?
Nej, han var med.
Ja, Kent Olsson.
Skjut, klasse, skjut.
Ja, klasse Johansson, ja.
Och Billy Olsson.
Ja, båda bröderna var med, ja.
Mm, så att det är Thomas Denneby, apropå fler förbundskaptener på damsidan.
Ja, ja. Mm.
Micke Andersson.
Ja, Micke Andersson, så det, ja. Han blev så det var ju sen också, ja. Precis som vi pratade, inte förbundskapten i och för sig som i Denneby och Gerhardssons fall. Mm.
Och jag är säker på att ni har massor där ute också då från antingen i nutid eller i dåtid. Så att det är bara att hoppa in. Och...
Ja, vilken är din största fotbollsupplevelse i Allsvenskan?
Mm. Vi har valt ut ett antal matcher i svaret på det. Men vi återkommer till exakt vilka biljetter. Det kan ha att göra med vilka som vinner och vilka man håller på. Så vi får det så bra som möjligt för er. Men en oerhört viktig sak i det här då, det är ju att ni verkligen bemöder er när det gäller motiveringen. Och håller den i klass med... Lasse och Jens till exempel.
Precis.
Alltså att hitta
så här var min allsvenska premiär. Jag blev premiärmålskytt i Allsvenskan, det tycker jag.
Det är inte så lätt att konkurrera med kanske. Nej, för juryn väljer då ut tre vinnare utifrån era motiveringar, vilka man tycker är mest, vad ska vi säga, välsmakande. Så skriv in namn där också i e-mailadress, det är viktigt. Och så får ni reda på så småningom i kommande avsnitt om ni har vunnit. Annars är det hantverksdata.se som gäller om ni vill veta allt om hantverksdata. Men som sagt, tävlingen på sporthusetpodcast.se.
Öppet hus i sporthuset.
Oj, vad ni bidrar varje vecka, ni härliga sporthuset-lyssnare. Rickard Ljung, Martin Paulsson, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Martin Wikberg nådde hela vägen fram till programstarten. Och ni hör ju av er via våra sociala medier eller vår hemsida sporthusetpodcast.se. Och några motorsportälskare hört av så jublar över att smederna från Eskilstuna blivit svenska mästare i speedway efter finalseger över Lejonen från Gislaved. Och det här är smedernas fjärde SM-guld på 6 år faktiskt, och laget går upp som trea genom alla tider i antal SM-guld. Hampus Lod skriver: vad är det smederna gör som inte andra gör? Vad är det som gör att de är så framgångsrika år efter år? En stor del är såklart lagledartrion. Jerker Eriksson, Jimmy Jansson och Stefan Jahl. Det vore intressant att höra er syn på detta. Och då är det väl så att just den här veckans speedway-kompetens kanske inte riktigt är på den nivån som Hampus är ute efter. Men vi kommer att i kommande avsnitt under hösten, så småningom här, utlovar vi en motorsportexpert som kan reda ut detta och en hel del annat intressant också. Det har vi tänkt sedan tidigare.
Just det.
Men så länge, grattis, stort grattis smederna.
Mm. Jag har en grej här från Stefan Barklund. Den tycker jag vi kan fördjupa oss lite i. Hej, Svenska Golfförbundet spänner musklerna och avslutar samarbetet med Henrik Stenson, skriver Stefan. På grund av värdegrunder som då är pengar från Saudi, frågetecken. Gå gärna in på Business Sweden och läs om värdegrunder med affärer med Saudi. Pinsamt, Svenska Golfförbundet, menar Stefan Barklund, och pratar ju då om hur mycket affärer det finns mellan Sverige och Saudiarabien. Business Sweden är väl i och för sig inte en hemsida jag besöker så ofta.
Här kan jag i varje fall läsa en del och dela med mig. Så här låter det nämligen: handelsrelationerna mellan Sverige och Mellanösterns största ekonomi, Saudiarabien, går långt tillbaka. Storleken på Saudiarabiens ekonomi gör landet till en viktig geopolitisk aktör i Mellanöstern. Det är också Sveriges största, största exportmarknad i regionen, och svenska företag har funnits i området i mer än 70 år. Mm. Saudiarabien är en ung och dynamisk befolkning.
Mm. Vi förstår ju precis vad Stefan refererar till, och det är ju exakt det vi har varit inne på i sporthuset ett antal gånger. Alltså, så länge det är så att det pågår affärsförbindelser mellan svenska staten och svenska företag och Saudiarabien, och inte bara Saudiarabien, Qatar, Bahrain, ja, alla de här oljeemiraten som vi kan kalla det, då är det ju så att det är lite magstarkt, tycker jag också, precis som Stefan skriver, att just idrottare då, för jag tycker att det undrar om inte har blivit en sammanblandning här, att mycket av den här aggressiviteten och oron mot de länderna har kommit i samband med det ryska anfallskriget. Och att man har blandat ihop korten här, för att det ryska anfallskriget, där är det ju en total blockad på alla fronter mot Ryssland då. Alltså affärsfronter, diplomatiska kontakter, allting. Men i den oron som har skapats, jag menar basketförbundet bryter med Jerebko och så vidare, så tänker alla att nu ska vi bryta här hejvilt. Och det blir så konstigt, för jag menar, vi hade ju OS i Kina och då hörde vi ingenting om det här, och nu blir det totalt fokus på Qatar, Förenade Arabemiraten och Saudi och så. Så att jag håller verkligen med, och det som jag noterade också, det var att jag letade upp de här citaten från Gunnar Håkansson som är generalsekreterare på Svenska Golfförbundet. Mm. Och då försöker han liksom komma undan det här lite grann med, för han blev lite pressad om det här, ungefär det vi är inne på här nu, men då sa han det: aj, det här beslutet grundar sig på hur den nybildade toren, alltså ja, den här livtoren, är uppbyggd, och inte på den kritik som förekommit mot att den finansieras av smutsiga pengar från Saudiarabien. Men då tycker jag det är ännu mer magstarkt på något sätt. Mm. Att bara för att den är uppbyggd på det sättet då, för det är ju jättefina grejer som Stenson har gjort. Alltså det här är, han har alltså sponsring av juniorer, och det har varit parasport och så vidare, och allting det bara nu bryts med anledning av det här.
Det känns lite grann som att Golfförbundet här, och alltså det handlar om att skydda PGA-toren också. Dels att man blir lite i en korrekthet av att ställa sig avvisande till den här typen av, så vill man liksom ställa upp på det någonting sådär. Men också att man liksom försöker, för PGA-touren har ju, dels har ju de avgjort tävlingar i den här regionen i många, många år. Dels har de ju nu ändrat sitt tävlingsupplägg lite grann efter hur livtouren, de har ju också dragit in så att det blir mer pengar i det helheten. Men får jag göra, nu ska jag ju faktiskt göra reklam här. Utan att ha en krona ersättning för det, jag vet inte. Ser ni vad jag håller uppe här?
Vänta, ska jag slå på videon här? Jo, det är en ny bok antar jag. Och författaren är någon du jobbar med och som jag och Tommy känner och heter Olof Lund. Och
det är precis som när du går igenom kärlekslappen.
Ja, nu ska vi inte kärleksbomba Olof Lund här. Men boken heter alltså...
Templet i öknen.
Just det, så köpte Qatar världens största sport. Jag rekommenderar alla er som sitter och funderar på hur i helsike går det till idrottsvärlden idag... Läs den här boken.
Alla som brukar komma med såna recensioner brukar läsa ett litet avsnitt i boken.
Exakt,
kan det möjligtvis vara så att du har tänkt
dig? Ja, det kommer. Nina, 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 nina,
nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina. Dagens boktips.
Ett av världens minsta länder, ett land utan minst 8 jättearenor, vilket var kravet, ett land villigt att satsa 200 miljarder dollar, ett land där FIFAs rapport inför VM-omröstning slog fast att hettan var en hälsofara, ett land som låtsades att ny teknik skulle kyla ner arenorna men där planen var att spela VM på vintern, ett land som lovade ett klimatneutralt VM, ett land som saknade demokrati, ett land utan pressfrihet, ett land där kvinnor måste be män om tillstånd för att gifta sig men där män kan ha upp till 4 fruar. Ett land där homosexualitet är kriminellt. Ett land utan respekt för mänskliga rättigheter. Ett land som bedrivit rovdrift på migrantarbetare där löner uteblivit, fackföreningar förbjudits och pass beslagtagits. Ett land där tusentals migrantarbetare dött. Ett land som kandiderade genom att betala mutor. Ett land som utövade politiska påtryckningar och löften om investeringar. Ett land som anlitade spioner för att påverka. Den 2 december 2010 utsågs likförbannat Qatar till värdnation för fotbolls-VM 2022. Och protesterna var marginella. Hur hamnade vi här? Jag känner mig som en inbjuden författare som sitter i ett förmiddagsprogram i tv och gör reklam för sin bok. Men jag rekommenderar läsning därför att det handlar om att vara upplyst i det du tycker, tänker och funderar kring.
Mm. Jag vet att klockan börjar bli sen hos dig där, Jens. Mm. Vi kallar dig förbundskapten från och med nu.
Second to none. Second to none.
Även om det är assisterande. Ja.
Men jag måste bara sticka in en grej som jag tycker är så skön. Har ni hört talas om mood managers?
Ja.
Vi har en, och det är en liten mood manager. En jätteliten mood manager. Den här mood managern har precis lärt sig gå. Och heter Harper och är väl drygt ett år ungefär, dotter till en av spelarna. Och det är så underbart att se hur alla vill vinna ett leende av denna lilla godbit som tultar omkring där. Och jag tänker att alla borde ha en sån liten unge i sin närhet eller sin arbetsplats eller i det här fallet i sin landslagssamling. Det sprider så härlig värme.
Harper, ja. Så länge Harper är på gott humör i alla fall.
Ja, det är som är grejen. Den här ungen verkar inte kunna vara på dåligt humör.
Alla eller måste anstränga sig och hålla ungen på gott. Vilket dröm till far för Harper alltså.
Ja, jag säger det också. Vilken uppväxt.
Då skulle jag vilja faktiskt, för att kliva vidare i det här 369-numret utav sporthuset, så skulle jag faktiskt vilja introducera en person som gör mig glad när jag ser vederbörande vara i tjänst. Och det är ju en kollega till dig, eller till er ska jag säga, men till dig som expert, Jens, ska vi släppa fram nu. En expert ifrån Discoverys allsvenska sändningar. Jag har jobbat med vederbörande på C-more tidigare. Man kan verkligen säga att han plöjer raka fåror och kör sin... Han säger det han tycker helt enkelt. Och nu ska han få uppdraget att ta oss väg på någonting av det vackraste som fotbollskonsten har att erbjuda. Det är när vi nu kommer till kärleksbombningen. Så att jag vet, Tommy, att du träffade honom bara häromdagen. Så att vi lutar oss tillbaka och lyssnar till veckans kärleksbombning.
Vilken upphäggning. Jag lutar mig tillbaka och njuter. God natt på er.
Ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, men det är på tiden att Alexander Axén är med i Sporthuset. Välkommen in.
Tack så jättemycket.
Vi öppnar ju dörren nu till vårt hotell i Göteborg här också, där vi bor gemensamt för att vi ska vara på fotboll på Gamla Ullevi. Och det här är ju din gamla hemstad, så det passar ju bra, eller hur?
Mycket bra. Ja, jag är ju trogen lyssnare också, så att...
Ja, vad kul.
Jag klarar mig utan att höra på mig själv, men att det är klart att det är roligt att vara med.
Ja, men du, guys, vilka år var det egentligen?
Det var 09 till sommaren 12, så 3,5 år.
Ja. Och få se nu, hur många år har du varit tv-expert och hur många år har du varit fotbollstränare?
Alltså som tränare började jag nog 97, om man ser på riktigt så att säga. Jag var assisterande i forward åt Benny Lennartsson 95 började. Men som stod på egna ben 97 då, och jag höll på till 17. Mm. Och sen egentligen hösten 17 så körde jag 8 omgångar på prov på Simor. Och sen så vart jag fast då på Simor efter det. Och då körde jag där fram till vi gick över till Discovery nu. 20 var det, va?
Och eftersom jag vet att du älskar fotboll på alla bredder. Längden och bredden, internationellt, nationellt på alla fronter. Så tänkte jag direkt på dig när vi drog den här lappen ur. Och nu har vi inte med oss kärlekspåsen till Göteborg. Men ur lappen så drog vi ju frisparksmål.
Men det är just den här förväntan när bollen läggs upp och det är frispark och man liksom verkligen så här, kan den här sitta verkligen? Är det rätt avstånd? Hur ställer den upp muren? Kommer han skjuta över muren? Kommer han lura målvakten att skjuta där hörnet målvakten står? Vad kommer krävas? Ett överhopp? En spärr? När man trycker in muren för att skjuta nära, kommer det vara en pet? Alltså det finns så många saker som du hinner fundera på innan det kommer. Men den första frisparken som jag liksom kommer ihåg och som satte liksom en agenda för mig på just frisparkar, det var Kobiljas i Peru 1978. Då var jag 8 år och kollade på VM på TV. När som muren står idag, det är mot Skottland. Ni kan titta på den om ni vill googla upp den någon gång. Sådär. Som muren står idag så ska man lägga med höger insida över muren i det hörnet. Han väljer att komma från andra hållet och skjuta den höger utsida i det krysset. Jag var helt i chock. Kan man göra sådär? Och liksom från den stunden så har jag älskat frisparkar och frisparksmål. Och jag har ju massa minnen och favoriter. Men också försökte ju mycket själv när man var liten. Man gick ut på gärdet direkt och började prova och sådär. Och träffade man kryssribban så var man nästan gladare än om man gick in mitt i målet. För då tänkte man att det hade han tagit. Men alltså just kvaliteten som är idag på frisparkar är ju... Det är nästan som straffar för en del spelare. Liksom. Det är otroligt vad det har utvecklats från egentligen 70-talet och framåt, skulle jag säga.
Stefan Schwarz, vänsterfoten. Mild spelar variant.
Bra variant.
En fantastiskt bra variant.
Alla trodde Stefan skulle skjuta, så...
De lurade oss alla.
Ja. Vi har ju ett uttryck från min läromästare då, Benny Lennartsson. Det är ju good on paper, shit on grass. Det är ju när man gör varianter och helt precis så ringer som är vid bollen. Och alla hoppar över och någon står och undrar, var det inte du Tommy som skulle? Man får ju gå igenom sådana här saker. Jag hade med 1993 gjorde vi den varianten med just Benny Lennartsson i BK Forward.
Alltså före VM?
Jajamän. Så då är det så att han var ju från Norge där det handlar mycket om fasta situationer. Han hade jobbat i Brann tillsammans med Kalle Björklund som var då tränare i Kalmar. Och vi spelar träningsmatch mot dem. Och vi går på vår egen variant. Jag har aldrig sett han så arg i hela mitt liv, tror jag. Det som är skillnaden på den här varianten, det är att man, när Brolin springer ner bakom och får den, så normalt så behöver man en som spärrar ytterkanten på muren. Den gjorde inte Sverige och den gick hem ändå. Sen ska egentligen han passa in den till en fri framför mål, men han skjuter ju själv. Mm. Och vi har ju liksom tränat mycket där. Och han var ju spion åt svenska landslaget 94. Och jag vet att han har skällt då ut Tommy att de inte gjorde den mot Saudiarabien.
Just den matchen före.
I åttondelsfinalen, för att det fanns den ytan. Och sen så gör de den då i den här matchen mot Rumänien. Men sen har det ju då hört historier om att Brolin hade vaknat och han kom på den här varianten. Och Tommy Svensson har också... Det där stör ju Benny Larsson jättemycket. Det kan du förstå. Att ja. Det är liksom han kommer aldrig släppa att det var hans variant. Och som sagt, vi gjorde den 93, så jag kan ge han rätt till det i alla fall. Men det är inte exakt så som det blev. Men det är mycket av den saken är. Då, så att, men det är ju ypperligt tillfälle att just berömma en frispark. För det är ju supersnyggt så som det blir. Och ett klassiskt mål i svensk fotboll.
Men vad jag förstår på dig nu när vi pratar. Nu är din läromästare. Men Benny Lennartssons namn dyker upp här. Alltså som någon slags specialist på just det här som det här handlar om. Nämligen... frisparksmål, fasta situationer och så vidare. Vad var det han gjorde?
Framförallt så la vi otroligt mycket tid. Jag skulle säga att vi gav en kvart 20 minuter varje dag. Varje dag jobbar vi med sådana här saker. Och det var spärrar och det var överhopp och det var liksom olika löpningar och sådana här saker som gjorde liksom att kvartar man till en enda gång, du vet, man fick sån hårtork så det var inte klokt. Och släppte man in en fast situation, då var han galen. För att han kom ju från Norge, där sådana här saker är viktiga. Och tog in det till oss, som gjorde då att jag har lagt mycket kraft på det som tränare också.
Är det för lite fokus på det från många tränare, eller?
Ja, jag tycker det. Det är för att det är 35% av målen görs på fasta. Men sen när man frågar hur mycket man tränar, så är det 10 minuter på sista träningen. Och ändå förväntar man sig ett bra resultat. Sådana där varianter är ju underskattat, tycker jag. Men man har blivit för bra på att skjuta också, Tommy. Jag tror att det är många som vill skjuta för att man är så bra på det nu för tiden. Så att,
vilken är din... Kan du komma på någon favoritvariant genom åren? Vi hade den här Brolin. Finns någon annan så här genialisk som du kan minnas?
Min stora favorit i engelsk fotboll är Matthew Letizier. Och en frispark mot Wimbledon hemma, så får han en frispark...
Alltså det är Southampton.
Ja, han får passningen bakåt. Den som står och ska peta, man tänker att han petat något håll, men han petar rakt bak. Då duttar han upp den bara. Och så skjuter han en volley över muren, stenhårt in i mål. Det är bland det snyggaste jag sett. Mm. Och han var ju så jäkla bra på volley, så det var helt sjukt. Men då såg jag en intervju bara här i veckan när han sa, jag gjorde den bara en gång och det vart mål. Varför gjorde du inte mer? Jag kom inte på det, sa han då. Så det är så här helt otroligt, för att den där skulle han kunna använt många, många gånger. För är du duktig på volley, så är det ett perfekt läge att göra så, när den är för nära. Ja. När man inte kan knara över den.
Just det, för det hade vi på någon match nyligen här. Att jag hörde våra experter sa att den är för nära, bollen är för nära. Det här blir svårt att trycka in den. Man hinner inte få den över muren så att den åker ner ordentligt. Då ska man kunna göra den varianten.
Absolut. Det är ju där man får liksom, ju närmare straffområdeslinjen, desto svårare blir det, hur konstigt den låter. Utan det bästa är nog en 4-5 meter från straffområdeslinjen. Då är det perfekt läge.
58:e minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och boll! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen med osannolik 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög med Svensson och Anders. Och tittar ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
Det här är en underbar frispark.
Jag vet inte alls vad jag tänkte på. Jag pratade Henke, slog någon innan och jag frågade om han var sugen. Jag sa att jag var sugen och så sa han att okej, jag hoppar över. Och det var bara, vi har tränat en del på det, så det var skönt att det klaffade.
Ja, herregud alltså. Ja, men vilka frisparkar han slog alltså.
Visst var det så att Henrik Larsson var nästan första frisparksskytt, va? Ja. Och de delar på det och så hade de ett litet samsnack, va?
Ja.
Är du sugen?
Ja, det är på ett längre avstånd skulle jag nog också välja Anders Svensson där. Ja. Men på ett närmare hade man ju valt Henke då.
Men vad var det som var speciellt med Anders Svensson då, just med frisparkarna?
Just att han kunde skjuta från nära och långt håll, tycker jag. Att han hade olika tekniker. Inte bara insida fina skruvar utan också hårda skott som man kunde göra. Så att Det moderna, det finns säkert fler, men Kim Källström var ju inte heller så tokig. Men i det moderna som jag känner i allsvenskan, när man mötte och fick en frispark emot sig, så var det jobbigt när Anders Svensson la upp den. För man visste att han kommer träffa mål och den kommer vara hård. Så nu är bara frågan, kan vi ta den liksom så? Så att för mig var han jobbigast att få en frispark emot.
Om ni ska gnugga händerna rejält nu då när det gäller världen. Världen, världen, världen. Genom alla tider. Vad har du för favoritmål som du har upplevt?
Vi kan gå från början då. Kobilias 78, sen var det 82 när Sicco, Platini och de börjar göra de här insidas övermuren. Men man kan inte glömma Eder mot Argentina. Alltså det är så hårt så det är inte klokt. Och...
ja, jo, utroligt flinke till att utnyttja frispark brasilianerna. Men är det för långt håll för Eder som kanske skyter hardest i världen? I stolpen! Och så fantastiskt skudd av Eder. Och var det Sicco som var sista man på ballen? Ballen slog i tvärläggaren från Eder. Det måste då vara 35 meter.
Så då börjar min liksom så här att man känner oj, det där var liksom en grej till som man inte hade sett. Sen Platini under många år var ju otroligt bra. Sen kommer ju Roberto Carlos med hans utsida som egentligen också är en Eder-träff ju, när Glenn Strömberg säger först att det är målvaktstavla innan man får se reprisen. Hur långt utanför den är innan den svänger in. Alltså.
Fabian Barthez, va?
Ja,
i Frankrike. Bara titta. Han fattade ingenting. Det bollen gick som, var det som en boomerang?
Eller? Ja.
Den lille vänsterbacken med det fina tillslaget. Ja, där finns det tradition. Branco till exempel. Oj, 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 oj. Vad var det jag sa om tillslag? Roberto Carlos. Den brasilianska frisparkstraditionen. Framförallt från vänsterbacksposition. Den fortsätter.
Men det här är väldigt långt avstånd. Målvakten får framförallt inte stå helt still på ett sånt skott. Han måste kunna, även om han ser den i slutet, måste han kunna hinna röra sig här, va?
Titta vilken skruv. Det var det värsta jag sett.
Ja, nej, det var värre än vad jag trodde nu jag ser reprisen här också.
Hur kan han skjuta så? Det var det värsta.
Ja, det var en av de ruggigaste frisparkarna jag har sett. Den saken är helt klar.
Ja, det går inte att förstå vilken träff han får. Och det är också där, då pratar vi avståndet ju. Där, i och med att den är så pass långt ifrån så hinner ju då bollen komma in. Så är han lite närmare, då kommer den där inte hinna komma in, utan då kommer den gå utanför. Så en otrolig skruv på den, men med kraft, som måste ha det avståndet för att den ska ha chans att komma in. För att annars kommer den bara gå rakt fram. Liksom. Så att det är en otrolig träff. Och när han börjar träffa så, då börjar ju folk börja mixa med det här med att skjuta på ventilen. Träffar du ventilen så åker den både sidled och höjdled. Då. Så då börjar folk träffa bollen på det här sättet. Då, att man träffar den med snörena på ventilen så att den åkte både upp och ner och åt sidorna, vilket gjorde det hopplöst för målvakten. Men den var där. Men min absoluta favorit är Juninho i Lyon.
Será Juninho, el disparo de Juninho al palo y gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Juninho. Ha marcado Juninho. Ha marcado Juninho el tercer gol.
Det här är helt sjukt, men ringkanten på offensiv planhalva lade han upp bollen. Och målvakten står och säger tre i mur. Och det hjälper inte Tommy. Han bara skickar in dem från 40 meter stenhårt. Alltså man måste gå in och titta på det där. För det går inte att förstå vilken jävla träff han hade alltså. Och det där är facit för mig. För han kunde göra alla sätt, olika sätt.
Är han bäst genom tiderna?
Jag tycker det. Mm. Jag kan inte komma på någon. Och då finns det Beckham och det finns alla möjliga som är ruggigt bra. Men ingen är som han. För att han behärskade alla avstånd. Så för mig det är utan tvekan nummer ett.
Stjärna i Lyon ju. Ja. Och dessutom i ett antal brasilianska lag. Och han var i USA någon sväng också, va?
Ja.
Men jag var inte sagt att du sa det. För att, och du har säkert inte letat upp det. Men jag har sett också att han är alltså etta på listan över antal frisparksmål i professionell karriär överhuvudtaget. Alltså alla spelare inkluderat. Så inte bara de här enormt fina målen utan också flest, ja, genom alla tider.
Jag kan tänka mig där faktiskt. För det var ju, jag följde Lyon för att jag ville utveckla mitt 4-3-spel. Det var ju så egentligen det började. Och så fort jag fick syn på liksom matchen från Lyon så var jag liksom frälst då. Men sen när jag såg att han la upp den så där, då börjar man ju tänka liksom, vad gör du typ? Är du dum eller liksom? Och han bara skickar iväg de här projektilerna som kom. Ibland fick de då ju på sig målvakten, men ramlade ju rakt in i målet, så såg de in returerna, va? Så det är ju otroliga frisparkar han gör alltså.
Det här kommer Ronaldo mot bollen, klipper till. I mål! I mål! I mål! I mål!
Jösses, vilken frispark! Den sitter ju i det vänstra krysset och Cristiano Ronaldo har gjort hattrick i VM 2018. Krysset!
Ett bra frisparksläge här för en vänsterfotad spelare som Messi.
Messi. Och Messi! Lionel Messi! Han gör mål på frispark igen!
Jämförelsen som vi så ofta har gjort mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Till exempel så gjorde vi det i avsnitt 65 redan av Sporthuset. Apropå att det väl, får man säga, ändå var tiotalets främsta spelare i världen. Men de är fortfarande igång i allra högsta grad. Och frisparksmålen lagrar på sig också. De ligger där uppe i toppen, både även inom den här kategorin. De har väl gjort en 50-60 mål var. Jag tror Messi har något fler. Men om du jämför om, Alec, alltså, vem är den bästa frisparksskytten av dem båda? Vad säger du då?
Man blir så här att Ronaldo är bäst, men sen så hörde man att han satt ju ingenting på nästan 2 år, fast han sköt hela tiden. Och jag skulle nästan vilja säga på längre avstånd väljer Ronaldo, på närmare avstånd väljer Messi, så skulle jag nog säga. För det var ju också en sak som hände när folk var så bra på att skruva över, att jag tror att det var Messi som började faktiskt. Att folk hoppade då jättehögt för att täcka att han skulle göra, och så sköt han den under muren in i mål, vilket gjorde att det var ett problem. Och då blev det här att man fick träna på att hoppa med spänd vrist för att den skulle liksom hoppa högt, men du skulle ändå täcka det nere så att det inte skulle träffa liksom. Så det är också helt otroligt. Och när jag kom på det nu när vi ska prata om frisparksmål som avgör saker.
Well, with players like David Beckham, you do feel there are certain moments of destiny. Arguably the most recognizable footballer in the world. Yes! Yes for England! David Beckham has done it big time!
Men Beckham var ju grym och räddade väl Svennis jobb när han satte den mot Grekland där. Men just den frisparken är ju också, det är ju nästan som en film, en saga, när han måste göra mål mot Grekland här, för annars går inte England vidare, och alla vet det och alla tittar, och han också, och måste få den här perfekta träffen
i den kvalmatchen.
Ja, och så sätter han den och så är det slut liksom. Det är ju så häftigt, och det är därför jag tycker att en frispark är mycket läckrare än en straff.
Absolut.
För där förväntar du dig på något sätt att det ska bli ett utfall.
Nej, här straffar finns inte i kärlekspåsen.
Nej, och nej, det hoppas jag. Men där får man ändå så här att du hinner tänka så mycket. Variant, går han på kraft? Böjer han? Kommer det hända något annat? Kommer man skjuta i målvaktens hörn? Det finns så många parametrar som gör att det är så intressant när det blir en frispark.
Ja, men helt underbart. Det vi får göra nu också, det är att skicka det här segmentet i en särskild, jag vet inte i vilket format som Benny Lennartsson vill ha det, när vi ska skicka det hem till honom så han får gotta sig åt din utläggning här om frisparkar.
Beta Max, jag tänker mig att han har hemma. Han är ju ingen teknik nu.
Vad gör han i dessa dagar, Benny Lennartsson?
Lever livet. Han har ju en lägenhet i Paris, så han och frun åker ofta dit. Det har ju varit lite jobbigt för honom nu när det har varit pandemin, så det har inte varit där lika mycket som man vill. Han är ju en livsnjutare, gillar fina viner och äta gott och ha livet nu när han tar igen sig efter en hård tränarkarriär, så kan man säga. Mm. Annars bor han ju i Fjugesta, en bit utanför Örebro.
Född 1942, fyller alltså 80 år senare.
I december.
Ja, just det. Mm. Så då blir det stor fest.
Ja, jag måste hitta på något. Uh-huh. Men är otroligt, otroligt kunnig på fotboll, men också väldigt duktig med människor. Så för mig att jag träffar honom, det är sån lyckträff så det är inte klokt. För jag vet inte vad jag hade varit annars, och jag tror heller inte att jag hade haft den här tränarkarriären utan honom. För att, otrolig blick och älskar fotboll.
Mm. Nej, nu måste vi dra mot Gamla Ullevi.
Absolut.
Alexander Axén, stort tack för ditt besök i Sporthuset. Och som sagt, det är ju så här, Lasse sa det förra gången när Kristoffer Herbert från Ylle var med och pratade om Matti Nykänen, att har man varit med en gång i Sporthuset så är en gång ingen gång, utan det är först när man har varit med 2 gånger som man riktigt på allvar har varit med, så vi kommer snart komma med en ny inbjudan.
Ja, då tackar jag för det.
Men du har ju 2 poddar själv, ska vi bara berätta det först, du är ju inblandad i 2 poddar själv.
Ja, En som heter Fans Corner Sverige som är live på tisdagar. Klockan 8 börjar den. Ni kan ladda ner den appen så får ni en påminnelse varje gång när det börjar. För det är svårt att komma ihåg annars. Mm. Mina kompisar säger alltid, när det är det? Så, ja, vi har gjort klart det precis.
Ja, just det. Fans Corner Sverige.
Då kan man ringa in och ställa frågor eller sånt till mig, Per Hansson och en som heter Simon då, som är programledare.
Alltså som ett slags telefonväkteri.
Ja, vi kallar det egentligen...
Allsvenskans Karlavagnen.
Ja, vi kallar det för det där från början.
Gör det?
Ja. Så att man kan ringa in och fråga vad som helst eller ha idéer eller sådana saker, så svarar vi så gott vi kan. Och det är för supporterna kan man säga då. Mm. Så ingen fråga är ju konstig, utan verkligen kör bara. Det är skitkul. Och så har vi då den live på tisdagar, så har vi fredagarna inför program då, inför helgens allsvenska match.
Två veckor alltså. Mm.
Och sen så älskar jag ju dart, Tommy.
Ja, avsnitt 201. Då kärleksbombade vi dart.
Ja, jag vet det. Jag älskar dart sedan 93. Så att då bestämde vi, du vet sådär, man snackar mycket, men sen öppnar vi en dartpodd, den första, enda och största, eller vad vi kallar oss. Det
är Sveriges största dartpodd,
ja.
Och enda.
Ja. Så att vi kör varje torsdag typ, försöker vi få ut det då.
Heter det Darthuset eller?
Den heter Dartpodden faktiskt.
Dartpodden, ja, men det är ju ganska logiskt.
Ja, men det känns som det. Och vi ska ju då till VM nu 15-16 december.
Alexander Palace.
Japp, det första omgången är ju 15. Och då betyder det att det alltid är världsmästaren från förra året. Så Peter Wright. Exakt.
Mycket sånt där.
Ja, det är det. Det kommer vara glädje. Det kommer rinna en del i struparna på folk. Det, så är det bara. Men att han som ser ut som en punkare, som vi säger, roliga kläder, och han kommer då kasta. Så att det ska bli kul att se världsmästaren i alla fall.
Ja, nej, helt underbart. Jag försöker ringa upp dig när du är i London där, mitt i Palace där, när du står där.
Ja, lycka till om det hörs. Alltså, jag ska göra mitt bästa. Men om vi har tur så får vi såna här journalistbiljetter då. Och då är det två av oss som kommer kunna få vara där för att göra lite intervjuer och sånt. Och då, det vore ju guld ju.
Ja, vi jobbar ju vidare redan den här kvällen, men vi hörs igen i poddform framöver.
Ja, och jag måste berömma den här podden. Jag tycker den är jättebra. Den passar mig perfekt.
Tack.
Underbar odyssé från en stor fotbollsvän, fotbollskonnoisseur, fotbollsälskare i form av Alexander Axén. Och det ska jag säga, jag ringer honom nämligen och summerar allsvenskan nästan efter varje omgång. Vi jobbar ihop förut och sådär, surrar lite. Men dart, det är ingen lek alltså. Nu hoppar jag lite grann ifrån frispark här va. Men de gångerna man ringer till Alexander Axén och han håller på med sin dartdel, en darttävling eller någonting annat, då är det helt chanslöst alltså. För då är han helt instöd i de bitarna. Det är härligt. Men det är ju underbara minnen det här. Och det är ju kanske en av de absolut vackraste delarna som finns av idrott faktiskt, när det kommer till fotboll, där ju mål är så himla svårt att göra, men det görs på de här sätten som ni snackar om här. Läckert.
Och vi har redan fått en del lyssnarmail redan innan kärleksbombningen gjordes, och som också tangerar det som Axén pratade om här. Vi fick till exempel från Emanuel Svensson som han har verkligen gått in och lusläst all statistik på det här transfermarkt kring genom åren frisparkar. Och
där finns det statistik.
Ja, du som jobbar med Champions League är säkert inne där mycket också. Men för att utveckla lite det här med svenska frisparksskyttar, för du hörde ju där Anders Svensson då, som var den vi kom in på, apropå det enorma målet 2002. Mm. Men tittar vi på transfermark då är inte Svensson bland toppnamnen i Sverige genom tiden. Ibrahimovic, 18 mål på direkt frispark under karriären. Det är ju bra. Men de två främsta är de tidigare landslagsspelarna Sebastian Larsson och Kennedy Bakircioglu, båda med 21 direkta frisparkar i mål vardera. Och Larsson gjorde ju det i flera engelska klubbar, medan Kennedy gjorde 6 av sina mål i Spanien och Nederländerna innan han vände hem till Hammarby. Men så skriver han det avslutningsvis, Emanuel: när man tänker på Kennedy och frispark så är det givetvis den 1 november 2018 som kommer upp.
Mm. Där Kennedy och Bakircioglu ska få skjuta från den här distansen. Det har han gjort några gånger i sin karriär med lyckat resultat. Frågan är hur det går den här gången. Kennedy med skottet. I mål! Vilket mål av Kennedy Bakircioglu! Det är ett av årets vackraste mål. Och det är få som kan göra så där. Kennedy. Oj, 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 oj. Vilken kanon han skickar in där utifrån.
Ja, det var ju nog alldeles enastående givetvis. När han alltså, frisparken är ju det är mot IFK Göteborg. Och den är ju superläcker i sig. Men det är ju firandet givetvis där alltså singlar in en plastmugg med öl i. Han fångar alltså den där plastmuggen. Och inte nog med det, han tar en klunk, va?
Nu ska vi dra en lapp till nästa vecka.
Ja, då kan jag säga att så fort vi är klara med det ska stoppa näsan i transfermarkt också. Därför att jag ska ladda för Champions League nästa vecka. Med Milan och Chelsea och Barcelona och Inter på programmet. Nu, det är uppenbarligen kärlekspåsen för du har ingen konkurrens till den. Det ser jag på skärmen här.
Nej, och då har du dragit vi har en lapp inte sagt här. Det Lasse att vi sitter på olika håll. Både du, alltså, vi sa ju att Jens var i London men vi spelar in så pass sent här på kvällen så vi sitter i inte så långt från varandra men ändå på, för mina barn ligger upp och sover så jag kan liksom inte sticka bort till dig.
Nej,
okej.
Vi sitter inne.
Så, då ska vi se. Du kan...
Ja, du. Det var en mycket välskriven lapp skulle jag säga, idel versaler, och det finns det skäl när vi snackar om en av världens främsta idrottare genom tiderna tror jag. En individuell idrott och en idrott som är i högsta grad aktuell i Sverige idag med en naturaliserad svensk medborgare får vi väl säga som är från USA från början. Då förstår ni vad jag pratar om, va? Jag pratar om stavhopp och jag pratar om Sovjeten får man ju säga för han var ju från Ukraina, va? Sergej Bubka ska kärleksbombas i sporthuset nästa vecka. Tommy, ett givet uppdrag för dig förstås som friidrottsvän, eller?
Ja, jag kommer ju nästan direkt från, det har ju gått ett tag nu, från filmvisningen utav Born The Panthers film. Ja, och där är ju Bubka omnämnd såklart. Eftersom han var fullständigt dominant när Mondos pappa tävlade. Så ja, men det där blir någonting. Och det är väldigt passande ju.
Vet du vad jag har framför mig? Jag har framför mig ett mejl från Ola Brännholm. Och eftersom vi har haft Alexander Axén här i showen. Så, och han var ju mycket förtjust i, och jag tror att det var ömsesidig kärlek såklart. När han tränade i Göteborg, tränade Gais. Ola Brännholm skriver så här. Mats Jönsson är inte bara smart legendarisk sångare i punkbandet Attentat. Utan även en av de mest profilerade på läktarna varje Gais-match. Och hans rockiga Heja Grönsvart! Och idag är det Gais. Spelas vid varje mål i paus och före matcher. Men punkaren har även en känsligare, mer finstämd musikalisk ådra som han visar i Flaggorna vajar. Och denna känns helt rätt att spela nu. För Jönsson har lurat döden i år. Efter en fotbollsresa till England blev han sjuk, allvarligt sjuk. Hamnade i koma och låg nedsövd i respirator i 9 veckor. Det var så illa att hans familj tog dit vänner i små grupper för att ta ett sista farväl. Min far och bror var på sjukhuset. Men när alla gett upp, då ville Mats Jönssons hjärta mer. Trots stora skador på flera organ så vaknade han. Och nu är han mirakulöst på väg tillbaka till ett normalt liv. Singen som aldrig släpptes i våras, den har kommit nu. Och kanske kan han vara på plats för att se någon av höstmatcherna på Gamla Ullevi. När hans lag i svart och grönt försöker ta sig tillbaka till elitfotbollen. Gais lirar i Division 1 Södra just nu. Och lyssna på texten. Mitt lag är min röst. Där har jag mina vänner. Där har jag min tröst. Oerhört gripande från Ola Brännholm. Och så härligt att höra att det går att lura döden. Det går för dem som är så lyckligt lottade att kunna komma tillbaka. Otroligt starkt jobbat av Mats och hans hjärta. Och som en hyllning till Mats Jönsson och till alla som håller på Gais också då, så tycker jag att vi slutar med det här.
Ja, vi avslutar så och hörs igen nästa vecka, alla sporthusets vänner där ute.
Mm. Hej då. Hej. Matchen är över. Jag är på väg hem. Går genom slottskogen utan min vän. Långt bort i fjärran skäller en hund. Jag stannar och lyssnar och drömmer en stund. Då kan jag undra hur en vuxen man kan känna så mycket för ett lag som jag kan. Mitt lag är från Gårda, mitt lag är min röst. Där har jag mina vänner, där har jag min tröst. Flaggorna vajar i svart och i grönt. Flaggorna vajar i vinden så skönt. Flaggorna vajar för fattig och rik, för kärlek hos en fotbollspublik.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.